En podcast från Aftonbladet.
Mycket snack har det varit om allt kaos som Liberalerna skapat den senaste tiden. Men partiet har lyckats med två viktiga saker sedan Mohansson kramade om Åkesson. Lyfta lite i opinionen och dra bort allt fokus från oppositionen. Det är därför hög tid att rikta förstoringsglasen mot det rödgröna rummet. Och, spoiler alert, det verkar faktiskt ligga ett rätt tjockt lager med damm där just nu. Hur ska det här dammet hinna försvinna fram till valdagen? Varför är det ingen som städar och fejar och polerar på deras sida av politiken? Och finns det inga stenar som Magdalena Andersson kan lyfta på? Välkomna till ett nytt avsnitt av En runda till. Hallå, jag heter Olivia Svensson och den här veckan säger vi hej till My Råvädder, inrikespolitisk kommentator.
Hej.
Samt till Olof Svensson, politikreporter.
Hej.
Vi har ju pratat så mycket om Liberalerna den senaste tiden att vi väl alla förtjänar någon form av tapperhetsmedalj. Kanske någon som kungen delar ut, jag vet inte. Talmannen, perhaps. I måndags till exempel så poddade ju jag och My om partiets jättelånga, jättestruliga landsmöte. Det kändes som att vi behövde terapi efter det. Men du var inte med, Olof. Du har inte fått lufta dina känslor kring de där timmarna. Och då undrar jag, ett, har du återhämtat dig? Två, vill du säga några ord innan vi går vidare med dagens avsnitt?
Innan jag började titta på det här så hade jag tanken att det här kan ju bli en ganska långdraget, för jag tänkte att många av ombuden kommer känna ett starkt behov av att gå upp och på ett eller annat sätt hålla något anförande om linjen, vad de tycker om den här linjen eller inte. Men sen 2 timmar in så har det liksom inte ens börjat ett anförande, utan allt handlar bara om, det var som så här corona när man, de här videosändningarna, när det bara hörs jag och sen så, ja. Ja, ni har ju sett det, men det är svårt att beskriva för någon som inte har sett det. Men Nej. Om den ligger uppe någonstans så skulle jag verkligen...
Uppe. Den finns den på YouTube. Det är bara att hitta.
I sin full längd, ja, om man har 4-5 timmar över.
Jag kan verkligen rekommendera att titta på den.
Och, men jag håller med.
Det kommer komma en director's cut sen också. Eller man kan ha liksom...
Highlights.
Ja, precis.
Vi ska ju fokusera på oppositionen idag, men vi måste ändå ta upp den här väljarbarometern från Aftonbladet Demoskop som landade i våra knän häromdagen. Den visade att Liberalerna tagit ett rejält skutt uppåt i opinionen. 4,5 procentenheter och alltså över riksdagsspärren för första gången sedan december 2022. Obs, det här är bara en mätning. I en annan mätning från DN Ipsos ligger de kvar på 2 procent.
Jag tror att det kommit någon annan mätning också som också visar 2 procent.
Ja, det kan ha varit TV4 om jag inte minns helt fel. Men oavsett, om det bara kommer en mätning som visar att de är över spärren, så tänker jag att partiledare Simona Mohamsson måste vara väldigt glad över just den siffran. Oavsett om det nu bara är en parentes i mätningarna eller inte, då kan hon peka lite mentalt långfinger åt alla kritiker, tänker jag, under en liten period.
Jag tror att just det här är väl lite som att luta sig mot ett draperi. Det här liksom uttrycket att om man tror att någonting är fast och så lutar man sig, så kommer man att falla på det. Det har ju blivit, om vi ska vara helt transparenta, det har blivit en väldig diskussion och debatt kring opinionsundersökningar på grund av att den här mätningen stod ut så himla mycket jämfört med de andra undersökningarna. Och jag tycker väl att man ska ta den med en nypa salt, om jag ska vara helt ärlig. Och att det här är ju någonting vi får titta på långsiktigt. Alltså det behövs fler mätningar, det behövs liksom bredare mätningar, alltså på flera olika opinionsinstitut för att veta exakt vad det här har betytt.
Så att... men oavsett, menar jag, oavsett om det är en mätning nu och så får vi en ny mätning om några veckor som visar något annat, det är ju fortfarande så. Jag har även sett att Martin Melin har delat den här mätningen och skrivit,
det är klart de kommer att dela det här.
Där ser ni, ja. Ungefär så.
Och jag har fått många glada sådana här sms, titta vad bra det blev. Och jag tror att de ropar hej innan de har kommit över bäcken.
Är du förvånad, Olof, över det här skuttet? Om det så må vara temporärt?
Den här ökningen från omkring 2% till 4,5, den är ju, det är ju liksom en fördubbling av väljarstödet. Det är ju väldigt mycket. Jag tycker att det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser om hur det här kommer se ut. Ja, man behövs fler opinionsmätningar.
Men om du hade varit Martin Melin, då hade du
också varit lika glad som honom.
Varit jätteglad.
Ja, men framförallt så tror jag ju att de kan andas ut på ett helt annat sätt.
Det var väl ändå precis en sån mätning de behövde så efter den här senaste tiden.
Dessutom så tror jag också att inom Moderaterna och de andra samarbetspartierna att det tar snor emot med glädje där också, eftersom det, ja, även om det kanske inte är så mycket som 4,5, så kanske de en indikation på att de har ökat lite, och då är det klart att då finns det ju större anledning för moderata väljare att stödrösta på Liberalerna också.
Det Liberalerna nu har och som de delar med resten av Tidögänget är ett mycket tydligt alternativ. Även Kristdemokraterna gick i veckan ut och sa ett klart ja till att sitta i regering med Sverigedemokraterna. De fyra partierna har löst upp sina knutar lite här och var, och framträder ett enat block. Som förvisso behöver reda ut maktfördelning sinsemellan partierna, och de behöver skrapa ihop tillräckligt med röster och så vidare. Men som i alla fall inte behöver bekymra sig över vem som ska forma lag med vem. Men om vi vrider strålkastaren mot den rödgröna sidan, vad finner vi då? Jo, exakt samma problematiska situation som tidigare. Det existerar en opposition bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Men det finns ingen gemensam plattform, det finns inget initiativ som pekar mot en sån plan. Det finns ingen bild där partiledarna och språkrören poserar tillsammans ens en enda gång. Det som finns är en massa röda linjer. Nej, det här är inte nya bekymmer. Men vet ni, det är mer aktuella bekymmer än någonsin med tanke på hur jämförelsen med tider ser ut nu. Eller in the words of Ebba Busch, som kommenterade saken så här till dig, Olof, häromdagen. Det här ger Ulf Kristersson ett sabla övertag jämfört med Magdalena Anderssons hönsgård till samarbete. Nu är inte hönsgård ett så snällt uttryck, men hon har ju ändå en poäng med.
Hon har en poäng, och jag tyckte också att det var ganska roligt sagt.
Vad menade hon med hönskor,
Olof? Ja, men det är att det sprätter åt alla möjliga håll och att det inte finns någon ordning och reda. Ja, det är hennes bild av det.
Det är folk som bara kacklar runt, helt enkelt.
Precis.
Det var också det här att Ebba Busch just sa Magdalena Anderssons hönsgård. Hur ser Magdalena Andersson på sin sida just nu, Olof? Ser hon också hönsgården?
Ja, alltså hon pratar ju sällan om hennes egen sida, utan hon ser ju mer, när hon pratar om regeringsalternativ så är det i termer att hon inte vill låsa fast sig, hon öppnar upp för breda kompromisser, gärna över blockgränsen och så vidare. Och om man en inte allt för långsökt tolkning av att hon gör så, är ju såklart att det är lite jobbigt för henne att prata om den här, hon liksom alla andra ser ju att det finns stora samarbetsproblem mellan hennes partier. Den mest uppenbara är självklart att Vänsterpartiet vill ha ministerposter. Centerpartiet vägrar bilda regering med Vänsterpartiet, förlåt. Men det finns ju också andra saker. Till exempel nu så har det ju Magdalena Andersson och Socialdemokraterna välkomnar ju en sänkt bensinskatt, och det här är någonting som är väldigt svårt för Miljöpartiet. Så att det, på flera håll här så uppenbarade sig ju problem för Magdalena Andersson.
Ja, jag tycker vi ska låsa oss fast vid Magdalena Andersson och Socialdemokraterna. De är ju förvisso då Sveriges största parti fortfarande med råge. Det har de på sitt pluskonto. Men om vi tar upp den här Aftonbladet Demoskops väljarbarometer, så var det ju ingen rolig läsning för Socialdemokraterna. Då tappade de 2,2 procentenheter. Lägsta siffran sedan hösten efter valet 2022. Hur kommer det sig, My?
Jag gissar för att det var ett tag sedan som de gjorde ett ordentligt avtryck i debatten. Och att Magdalena Anderssons glans har falnat lite. Alltså den är ju kopplad till att vara ett alternativ, alltså hennes glans. Och det betyder ju förändring, och just nu så tror jag, precis som det vi har varit inne på här, jag tror inte att människor har en tydlig bild av vad den förändringen skulle vara. Och det behöver man ju ha, man behöver ha liksom en tydlighet i politiken. Om man vill ha förändring, då måste människor veta vad det är.
Verkligen.
det som den sittande regeringen kampanjar på väldigt mycket nu, det är ju att det är en orolig värld, och med oss vet ni vad ni får, men man vet inte vad man får om man byter regering. Socialdemokraterna framförallt behöver bli mycket, mycket tydligare i vad den här förändringsalternativet består av. Och där är ju sossarna, de är ju svaga i att beskriva exakt vad de vill. Och det handlar ju om det här med att man hela tiden vill liksom triangulera massa politiska besked. Och triangulera är ju då att man lägger sig väldigt nära regeringspartierna och Moderaterna i en rad frågor, vilket gör att det blir en svag politisk konflikt, vilket gör att debatten bara rinner ut i sanden i stort sett.
Och ens egen identitet riskerar ju också att suddas ut. Det har vi pratat om ganska många gånger här. Att vad är det då Socialdemokraterna är en symbol för?
Precis, och där har de lite kämpigt, för de vill ju vara en symbol för ett parti som tar liksom regeringsmakten på allvar och är regeringsdugliga och liksom det här statsmannaskapet. Men det är ju en ganska luddig definition, och det spär egentligen på det här gamla uttrycket att liksom sossarna bryr sig bara om makten, vilket är ju en negativ bild av Socialdemokraterna. Så den borde de ju egentligen försöka hitta någon väg bort från, samtidigt som de har det här statsmannamässiga, men samtidigt så måste de ju ge en tydlig bild av vad är det vi vill göra istället då, mot vad tidigare regeringen vill. Och det är ju lite svårt, för i de stora viktiga frågorna så ligger de ju så himla nära och röstar med tidigare, liksom i ekonomi, i migration, i lag och ordning. Det är omöjligt att skilja bort dem där, och det är ju ett problem om man vill ha liksom ett förändringsmandat.
Vad vill Socialdemokraterna prata med dig om, Olof?
Ja, det är lite oklart. De har ju varit ganska... nej, men det är alltså så här.
För det är väl ingen hemlighet att partierna ju såklart bjuder in till både ditten och dutten och skickar pressmeddelande och förfrågningar och säger, ska ni inte komma och titta på det här?
Ja, men under,
så gör väl även så.
Nej, men under lång tid har det ju varit... deras alltså förändringar på deras politikområde har ju dominerat under väldigt lång tid. Nu så har de ju, försöker de ju, eller de gör ju det som en opposition ska göra. Man ska kritisera regeringen, man ska komma med alternativa lösningar. Det är ju lite svårare när det är ett sånt här omvärldsläge och ingen riktigt. Skillnaden mellan vad Socialdemokraterna vill och vad Moderaterna och regeringspartierna, de andra regeringspartierna vill, är ju inte jätteklar för väljarna. Ett exempel är ju det här med bensinskatten då, som det välkomnar ju även Socialdemokraterna. Socialdemokraterna hävdade till och med att de var först med detta.
Ja, såklart. Ja. Annars vore de ju inte Socialdemokraterna.
Nej, precis. Nej.
Men kan det också vara en konsekvens av att alla bara fokuserat på Liberalerna och tider de här veckorna? Eller under en ganska lång period, alltså det är klart att det blir svårt att hävda sig då.
Så är det ju, och dessutom så det är inte bra för Socialdemokraterna att Liberalerna tog det beslutet de gjorde. För då stängs ju den här angreppspunkten som de har haft tidigare om att det minsann är något av en hönsgård även på i Tidö bondgården.
Det finns ju bara en hönsgård kvar, om man ska se det ur Ebba Buschs synvinkel.
Men att det fanns ändå två hönsgårdar tidigare.
Det fanns två hönsgårdar.
En
nu
med lantras och en pärlhörna.
Ja, nu står det en tupp och skryter på ena sidan, och så har vi då kvar den andra som vi inte vet vad vi ska göra med. Och Magdalena Andersson har ju också tappat i den senaste förtroendemätningen för partiledarna som Aftonbladet Demoskop publicerade i förra veckan. Då var både Ulf Kristersson och Ebba Busch om Magdalena Andersson, Jimmy Åkesson var hack i häl. Har du någon analys på det, My? Du var inne på Magdalena Anderssons glans.
Jag tror att mycket handlar väl om att människor inte är lika missnöjda med regeringen längre. De var ju väldigt missnöjda i början av den här mandatperioden. Så det har blivit lite bättre, och nu så har ju regeringen, vi kan väl säga så här, de har ju pitchat in 80 miljarder för att människor ska sluta vara sura på dem. Alltså höstbudgeten.
Kanske bra investerade pengar då?
Och det tror absolut. Jag tror att det var bra investerade pengar för den här regeringen. Så det som händer nu, alldeles lagom till valrörelsen, det är ju nu då att maten ska bli billigare, matmomsen halveras om nästa vecka. Det ska bli billigare att anställa unga. Det gillar ju alla, unga framförallt, gissar jag. Och att man också får mer pengar tillbaka för att ha gått in med fler skattesänkningar för de som arbetar. Så det är ju liksom, folk tycker inte att de gör ett jättebra jobb, men de tycker inte heller att de gör ett dåligt jobb. Och det är ju, tror jag, Magdalena Anderssons största problem. Och jag tror att mycket av hennes glans och popularitet har varit kopplat till att man har varit väldigt missnöjd med regeringen. Nu får vi se, för att mycket går ju, alltså ekonomi går ju in i hjärtat på människor, och de har ju, ska ju satsa ännu mer pengar nu på det här med elstöd och sådär. Men om det är misslyckat, om folk känner att det blir liksom rätt knapert där, då tror jag att de har ett problem. Samma med bränslepriserna, det är därför de går in stenhårt och bara så här, vi måste subventionera bränsle mer, för att de vill ju inte nu att människor ska börja bli missnöjda.
Men vad gör Socialdemokraterna om Magdalena Andersson inte är så där vansinnigt populär längre? För det har vi ju, det är ju Socialdemokraternas starkaste kort förstås.
De behöver ha en liten workshop då hur de ska lägga upp den här valrörelsen, för att det var ju uppenbart att det här var det de tänkte satsa på.
Magdalena Andersson, ja, bara.
Ja, hennes popularitet.
Ge mig några andra kort då. Ge mig några andra kort. Kan vi liksom tänka oss Morgan Johansson, Mikael Damberg, Teresa Carvalho, vad har vi för några där som kan liksom bidra? För det har vi ju sagt lite grann om Ulf Kristersson. Han har ju lyckats få med sig ett ganska starkt gäng nu runt omkring sig, starka profiler. Benjamin Dosa och några
sånt. Vet du vad jag tror på?
Nej.
Jag tror på en sak som partier väldigt sällan lyckas med. Och som så ingen gör, så det kan ju visa vara tecken på att jag är helt fel. Men jag tror på väldigt så här starka lokala personer. Jag tror på att ett parti ska kunna gå till in i en valrörelse och vara så här, vi är ett nätverk över hela landet. Alla partier kan inte göra det, inte Liberalerna till exempel. Mm. Men Socialdemokraterna skulle kunna göra
de
det.
De har ju den kraften.
Att de lyfter upp människor som är, alltså, som är på en plats där de har fått politiska framgångar. Det finns ju massa kommunalråd och alltså regionalråd, tror jag väl kanske inte då att folk bryr sig så mycket om. Men det finns ju en massa kommunalråd som har väldigt starka profiler. Och att man inte lyfter det som att vi är ett team som finns liksom över hela landet, vi är ett nätverk över hela landet, och att man får en skjuts in där. Att det liksom är det som är Socialdemokraternas styrka.
Droppa några namn på några socialdemokratiska kommunalråd nu.
Jag
utan
är ju
att
sämst, ja? Namn.
Mm, det man kan också vara ett tecken det på någonting, My.
Nej, men Olof, alltså det, jag, det
kan du droppa
också
några andra?
Ja, självfallet Jamme sitter väl fortfarande kvar i Malmö i alla fall.
Ja, det är en.
Mm. Pinsamt om du har fel nu.
Nej, men alltså, jag tror också att de Socialdemokraterna var nog bättre på det tidigare. Då fanns det verkligen liksom den här stor kommunpampen som liksom tog mycket plats och som syntes mycket i media också.
Nej, men för vad de har, det är ju att de styr ju inte landet, men de styr ju människors vardagsliv genom att de sitter och styr så många kommuner. Och det är där jag tänker att där har de ju styrka som tidigare inte har. Sen tror jag att det finns problem på ett sätt, och det är att de styr tillsammans med Moderaterna i ganska många kommuner. Det vill man ju inte gå ut och flagga för. En moderat flagga i ena handen, en sosse flagga i den andra handen. Det tror jag kanske är lite mer komplicerat att förklara. Men jag tror ändå att deras styrka här, där de ska liksom ligga så nära den borgerliga i liksom alla de politikområden som är viktiga för folk, då är det ju att man faktiskt styr någonstans och att man kan visa på resultat på de platserna.
Men är det en Ilmar Reepalu du efterlyser, eller?
Absolut inte. Nähä, en okay. Ny Ilmar Reepalu. men en, absolut en typ av högprofilerad sosse som finns där ute. Det finns ju, jag är så fruktansvärt dålig på att komma ihåg vad folk heter.
Nej, jag bara kastar
in i det. Men det finns ju en rad som är väldigt starka profiler ute i landet.
Ja, jag
vet vilka kommuner det är, men jag kan inte vänta vad de är.
Det får ni själva fundera ut, ni som sitter och lyssnar. Men om vi ska tillbaka till kärnan Magdalena Andersson. Tror ni att hon är stressad och pressad nu när hon ser vad som händer på Tidesidan? Tittar sig runt på sitt så kallade lag och tänker, herregud, vad ska jag göra? Panik.
Hon borde känna så.
Men tror du inte hon gör det? Jag tror det.
Jag vet inte. Alltså, socialdemokratin är ju väldigt långsam i förändringar. Så om man liksom har slagit in på den här vägen nu i valrörelsen, att det här är det vi satsar på. Magdalena Andersson är vår säkra kort. Hon kan dra de här Magda-moderaterna, bla 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 och så vidare. Då tror jag att det är väldigt svårt att lägga om fokus och lägga om riktning i en valrörelse. Jag tror att de bara är så här, vi bara fokuserar på det vi gör nu.
Jag tror också att de kommer inte gå fram som ett gemensamt lag, mer än, i alla fall inte på det sättet som de gjorde när Mona Sahlin gjorde det med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. För det har ju flera interna undersökningar visat och externa också att det, de förlorade väldigt mycket på det. De kommer gå fram som ett parti, och det är också överensstämmigt med den självbilden de har också, att de är det stora statsbärande.
Jo, men någon gång måste man också dra i alarmknappen. Om allt fler mätningar tyder på någonting, eller att de ser just att vad som händer i tider, då måste man väl ändå trycka på den där stora röda boxen och bara du, nu måste vi ta tag i det här. Nu måste Magdalena Andersson gulla med fler bebisar. Kan hon skaffa en hund? Alltså, kan hon dansa med någon kossa som Göran Persson fick göra en gång? Alltså, när drar de fram artilleriet?
Alltså, det som egentligen sker här, alltså det är ju ändå en rörelse här som grundar sig i regeringsbildningen. Och det är ju att Magdalena Andersson säger att vi kommer att lösa det här om vi får en majoritet. Det tänker jag att hon kommer att behöva få även de andra fyra partiledarna på vänstersidan att säga. Alltså att det är strategin att alla fyra säger så här:
det är lugnt.
Vi har massa röda linjer, fine. Vi kommer att lösa det här om vi har en majoritet. Och det tror jag att de kommer att göra. Alltså det finns ingen som fuckar upp makt på det sättet i politiken. Däremot om jag...
Hold my beer, säger alla partier just nu.
Ja, ibland så kanske jag är för generös.
Optimistisk.
Ja. Men alltså, mitt stalltips på hur det blir och varför man inte kan gå ut och ge ett alternativ, det är ju för att jag tror att de egentligen vet hur det ska bli och att det inte kommer att landa så väl i en valrörelse. Och det är ju i så fall, om det är på vänstersidan, om det går att bilda en regering, att det är Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet som sitter i den här regeringen och med samarbete med Vänsterpartiet. Jag tror inte det finns några andra alternativ där, och jag tror att alla vet det. Vänsterpartister vet definitivt att det här, att de ska sitta i en regering, är väldigt långt borta. Och det kan man ju inte säga, de kan ju inte gå ut och säga det här i en valrörelse, men de kan säga att vi kommer att lösa det.
Men du säger att Magdalena Andersson inte har fingret på larmknappen. Är det det du säger till mig med? Hon sitter inte och fingrar på den på kvällen. Mm. Nej, där är den. Den lyser röd och fin.
Nej, jag tror dels så är hon ju en politiker med ganska lång erfarenhet nu vid det här laget. Och hon har också verkat inom socialdemokratin under decennier. Så jag tror inte man blir alarmerad på så riktigt samma sätt.
Jag trycker på larmknappen åt henne. Pip, jag har gjort det nu. Vi har ju anklagat Simona Mohamsson för att prata väldigt mycket i förutbestämda talepunkter. Men vi minns väl alla valrörelsen 2022 när Magdalena Andersson inte kunde öppna munnen utan att tala om att vända på olika stenar. Det här minns vi tydligt. Du också, Olof, eller hur?
Jag minns det.
Du nickar väldigt djupt. Vad kommer bli hennes så go-to-meningar som hon använder den här valrörelsen, tror du? Vad kommer vi få höra från Magdalena Andersson?
Kan inte mig börja?
Varsågod.
Alltså, jag satt ju och funderade på det här, och en sak som jag tycker är lite speciell med Magdalena Andersson, det är att hon har väldigt många sådana här slogans på en gång. Att det liksom är så här: Sverige ska bli mer som Sverige, det är mest den jag kommer ihåg. Och sen så är det massa, nu när de presenterade sin politik nu inför valrörelsen, så var det också massa sådana liknande små catchiga slagord om Sverige. Hon har ju inte börjat än med någonting, men vad hon borde komma på är ju någonting som slår mot enigheten på högersidan. Det är ju det hon borde...
Men det är ju kört nu, den kan hon inte använda längre.
Ja, det kanske ändå finns någonting. Det här med vända på alla stenar, det handlade ju om att vara handlingskraftig.
Är det inte det bättre att gå den vägen ändå?
Ja, men handlingskraft, alltså på vilket sätt? Man kan ju inte vara det när man sitter i opposition.
Jag
det är
kommer
typ
bli
den minst handlingskraftiga situationen man kan
sitta i. Men jag kommer att bli. Nej, det låter inte bra.
Så det får ju vara, det kan inte vara just en sån sak, för det handlar ju om handlingskraft. Det får ju vara någonting som handlar om någonting annat.
Nej, jag tror det är bättre att peka på framtiden. Någonting med framtiden, Olof.
Ja, antingen framtiden eller att hitta någonting i Ulf Kristerssons ledarskap som är dåligt. Och hon har ju försökt använda, det blir mer negativ campaigning, men det här med att han är slarvig och det här med kopplingarna till Landeholm och så vidare. Det har ju försökts med det. Kanske någonting på det spåret. Eller att hon då, det här med att Ulf Kristersson och Moderaterna gynnar sig själva mer och höginkomsttagare, det är väl något av de spåren om jag skulle gissa.
Nu tror jag du är inne på någonting. Jag tror det kommer vara någonting med ekonomin. Alltså, vi går från vända på stenarna som väl handlade mest om kriminalitet, va?
Bara.
Och så tar vi någonting med korvören eller plånboken eller när du går där med din börs. Ja, det kanske inte är så ungt uttryck, men alltså någonting med pengarna.
Ja, men både hon och Moderaterna, eller Ulf Kristersson, vill ju att valet ska handla om ekonomin.
Nej, men då blir det någonting med det.
Det kommer det nog bli.
Ja, får se vad det blir. Centerpartiet, om vi ska gå till dem, de har i alla fall fått lite publicitet senaste tiden. Detta förstås tack vare Birgitta Olsson, som inte bara bytte parti från Liberalerna utan också gjorde comeback i politiken med sina nya vänner då, Fyrklövarna. Hur länge kan Centerpartiet slå mynt av den uppmärksamheten de fick via Birgitta Olsson, tror ni?
Det beror ju på lite hur pass involverad hon kommer vara framöver. Kommer hon bli ett affischnamn i valet och stå bredvid
Lindqvist? Det är 100%.
Ja, men då klart att, och då kommer hon också då delta i utfrågningar och så vidare. Så att det, eller kommer hon mer ta en lite mer undanskymd roll ju längre man valet närmar sig. Jag tycker det är lite svårt att veta än så länge.
Men gör de rätt i att pumpa stort nu?
För mig är det över nu.
Jaha, det är över.
Mm, okay. Jag känner det. Jag känner att det var det enda som skulle kunna få mig nu att riktigt engagera mig i att Birgitta Olsson har bytt parti. Det är ju en debatt mellan henne och Lars Leijonborg.
Just ja, det. Den ser man fram emot. Det hade varit jättekul. Det kan vi via någon här på Aftonbladet om inte annat. Det hade varit super. Det gör vi. Men när Birgitta Olsson lanserades med pompa och ståt så fick hon frågor om Vänsterpartiet. Och på tal om då hur det här alternativet på den rödgröna sidan ska se ut, så var Birgitta Olsson väldigt tydlig. Vi ska lyssna.
Jag tycker att det viktigaste är att vi får en svensk regering där inte Sverigedemokraterna ingår och också Vänsterpartiet hålls tillbaka. Det är grundplåten här. Och jag tror, vi vet ju inte hur resultatet kommer att gå i valet, för det är tack och lov svenska folket som bestämmer det. Men jag ser absolut att ytterkantspartier, oavsett färg, ska man hålla långt borta från maktens absoluta centrum.
Inga vänsterpartiministrar alltså?
Nej, det tycker jag inte.
Det här är ju ingen punkt som de kommer ändra sig på, Birgitta Olsson och Centerpartiet.
Nej.
Nej. De har bestämt sig, de ska inte sitta med Vänsterpartiet i en regering, men då måste vi upprepa det vi alltid får upprepa, att Vänsterpartiet sedan en rätt lång tid tillbaka kräver regeringsplats. De är lika envisa som Centerpartiet. Men det är ingen som tror att de kommer att ta hem det spelet.
De är ju i samma situation som Liberalerna var, när Liberalerna sa att vi ska inte sitta i en regering eller släppa fram en regering med Sverigedemokraterna. Helt otrovärdigt. Och detsamma är ju med Vänsterpartiet, att de inte skulle släppa fram eller liksom inte göra någonting för att se till att det blir en socialdemokratisk regering ifall de inte får sitta i en regering.
Men skillnaden är här att Vänsterpartiet kommer inte före valet att säga, det är klart att vi kommer att lägga oss platt som en dörrmatta.
Nej, och det ska man ju inte säga heller. Det är ju,
de måste ju hålla
en väldigt
kort.
Dålig förhandlingstaktik. Ja, och jag tror egentligen för Vänsterpartiets egen skull tror att de tjänar väldigt mycket mer på att ha en sån position som Sverigedemokraterna har haft nu. Att man förhandlar fram politik som är viktig för partiet, som man kan visa på. Men sen tar man ett steg tillbaka och kan ändå vara i opposition mot det. Alltså, jag tror inte Vänsterpartiet och deras väljare heller riktigt är med på att gå in i den här kvarnen som är en regering och att liksom malas ner av socialdemokratin och behöva kompromissa ut en massa förslag som Vänsterpartiet inte alls står bakom och behöva stå bakom politik som är jättelångt bort från vänsterpolitik. Jag tror att det liksom är någon slags falsk dröm om att det skulle bli bra för Vänsterpartiet.
Det tror jag verkligen också, men det finns ju en rätt enorm spännvidd i Vänsterpartiet. Alltså allt från personer som är väldigt långt till vänsterkanten och folk som kanske är lite mer vänster åt sossarna, och att de här som är allra längst bort på vänsterkanten skulle vilja samarbeta med Centerpartiet eller sitta i regering med Centerpartiet. Det verkar ju vara helt otänkbart.
Och sen så är det ju så att Vänsterpartiet har inte alls samma, de kan ju inte hävda sig på samma sätt som Sverigedemokraterna kunde, eftersom Sverigedemokraterna är så stora, de är ju till och med större än Moderaterna. Men Vänstern är ju fortfarande ett väldigt litet parti i jämförelse med Socialdemokraterna. Så där blir det ju också lite svårt att hävda sin rätt på det sättet också.
Sen ska man inte heller, alltså partikultur är också viktigt. Och det ger Centerpartiet ett övertag över Vänsterpartiet. För Centerpartiet, och det här kommer vi höra dem säga ganska mycket. Centerpartiet och Socialdemokraterna är ju ett folkrörelseparti. Alltså de har starka gräsrötter. Det är viktigt i partierna ändå att gräsrötterna får leva, eller man ska gro. Och man förstår varandras partikultur. Man har samarbetat bakåt liksom under långa, långa tider genom åren och historien. Det finns en helt annan relation som gör att Centerpartiet, även om de skulle vara lika stora väljarmässigt som Vänsterpartiet, har ett övertag i den här kampen om Socialdemokraternas gunst.
Men vi måste också säga någonting om Miljöpartiet. Jag vet att de blev ganska ledsna sist som vi sa att vi efterlyste dem. Vi gjorde en regelrätt efterlysning och sa, var är Miljöpartiet? Hoho!
Och den funkade ju då, för då hörde de ju av sig och sa, här är vi.
Här är vi, men de var också ganska sura. De får ju inte så mycket plats på scen för tillfället. Och då även ens tar de sig mycket plats. Vad hör du, Olof, när du går i riksdagskorridorerna?
Ja, men de är väl i princip det enda partiet som nu är emot det här med bränsleskatten, att den ska sänkas. Ja, möjligtvis vänstern också, jag vet faktiskt inte riktigt hur de står i den frågan, men där har de ju tagit en position. Men det är också en ganska ensam position att ta. Det är svårt liksom när om folk får det knapet ekonomiskt, så ja, det är inte helt lätt.
Timingen,
precis. Sen är det också så att klimatfrågan är ju inte på agendan alls på samma sätt som den var för några år sedan, och det har ju att göra med att det är krig och det är ekonomiska kriser, och då tänker inte folk lika mycket på det.
De har andra saker som går före, så kan man väl säga.
Så är det.
Men Amanda Lind var ju med i SVT häromkvällen och debatterade bensinpriser då mot Jimmy Åkesson. Hur gick det, Olof?
Jag tycker att det var en ganska skrikig debatt, måste jag säga. Det är väl det jag tar med mig först och främst.
Men det Miljöpartiet i alla fall kan liksom sova gott på, det är väl att i huvudkudden så finns ändå en regeringsplats.
Ja.
De kommer ju kunna komma överens med Centerpartiet och Socialdemokraterna. De kommer också bli inbjudna till dessa samtalen.
Det kommer de att bli. Sen har de ju också en roll som är lite av den här bryggan, alltså som det som KD är på högersidan. Att de har inte alls samma röda linjer eller samma tveksamhet och samma misstanke mot Vänsterpartiet. Så att de skulle ju kunna, eller kommer förmodligen att spela en ganska tydlig roll i en regeringsbildning, om det blir en regeringsbildning åt vänster. Men någonting som jag efterlyser igen, som Miljöpartiet kan höra av sig då igen om, nej, men det är ju att efter förra valet, då landade man ju i en slutsats som ju var rimlig och som jag tänkte skulle bli intressant att se vad de som kom ut från den. Och det var ju att man inte kommunicerade det här med klimatpolitiken på ett sätt som gjorde att människor var med på tåget. Man var för negativ, man var för teknisk, man drog det också för långt för att människor skulle känna att det här var någonting som man ville göra. Det fanns liksom en uppoffring i det här som jag inte var beredd att göra. Och de ska ju sätta sig ner och ta fram då ett annat sätt att kommunicera det här. Kanske se över klimatpolitiken och liksom i vilka steg man tar dem. Och det har vi inte sett så mycket av. Och det skulle vara verkligen intressant att veta exakt om man tänker, vad man tänker kring det nu när man går in i valrörelsen. För att det som var tydligt när det blir liksom en debatt mellan Jimmy Åkesson och Amanda Lind, det är ju att klimatpolitiken fortfarande är ett kulturkrig. Och att det inte handlar om sakfrågor egentligen, utan det handlar bara om att man ska kunna liksom kasta saker i huvudet på varandra. Och där inte bokstavligt.
Var det lugnt nu?
Och det är ju ett jättestort problem för Miljöpartiet om de blir inschasade i den hörnan nu inför valrörelsen när de bara handlar om kulturkrig. Det blir också ett problem för Magdalena Andersson. Den sidan behöver ju inte en, liksom en sån här röd flagg som Miljöpartiet är för många i liksom högersvängar som är lite mer skeptiska. Lite mer skeptiska, säger jag.
Socialdemokraterna vill inte ha några problem alls.
Till olika typer av klimatmål och sådär. Så att jag tror att de behöver göra någon slags gemensamt strategiarbete ändå, även om de inte vill erkänna det. Alltså det är just det måste också tillägga sig. De har inget gemensamt samarbete, men det finns ju ändå kontakter mellan flera av de här partierna. Framförallt mellan Miljöpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna. Så det finns ju hela tiden en pågående dialog kring saker och ting, om man informerar varandra, om man diskuterar saker med varandra. Så det är inte så att de sitter på varsin kammare helt separat.
Nej.
Och går in i den här valrörelsen.
Men när kommer den här bilden när de står utanför Magdalenas, där Magdalena Anderssons favoritskog, där är någonstans där Nackareservatet. När kommer den här bilden på vi grillar korv, jag, Daniel Heldén, Amanda Lind och Elisabeth Tandringqvist?
Det kommer nog komma, om inte allt för lång tid. Det kommer nog komma i sommar. Men Nooshi Dadgostar
får nog vara med.
Nej, hon kanske får stå en liten bit bort med.
De har gjort en sån Doff, Kinklane Koff, och sen så blir det den som, fast någon av dem som får stanna kvar. Elisabeth Tand eller Nooshi.
Ja, då blir det ju nog Elisabeth Tannenqvist, va?
Ja.
Som får grilla. Jo. Men nu ska jag bara nu ska jag göra något ovanligt här. Jag ska sammanfatta det ni har sagt till mig idag. Och det är alltså att Tidö, det har jag själv sagt, att Tidösidan, de har det ju lugnt nu. De kan bara flyga fram som ett lag. Men det ni då säger är att det rödgröna sidan, även om det är lite dammigt där borta och ingen hör så mycket från dem, så kommer de att lösa det. Det vill säga, vi har nu två block som kommer att lösa det. Så nu det enda vi behöver vänta på är rösterna.
Det är det de säger i alla fall.
Vi behöver inte göra fler avsnitt fram till valet. Nu har vi redan etablerat faktum. Vad skönt.
Tack och hej för oss.
Jag är liksom bara helt upptagen av det här med olika hönsgårdar som flimrar förbi mitt inre.
Jag får
inre.
Så konstiga bilder också. Jag känner, jag har ju kompisar som har höns och jag vet inte riktigt. Han står det, ju mest och sprätter
är det värsta jag vet. Jag tycker det är så fruktansvärt äckligt.
De kan bitas också.
Men jag är ju uppväxt på en gård. Jag vet, ja, jag kan massa saker om höns. Den bästa hönsberättelsen jag har, det var när mina föräldrars höns flög upp i träd och inte kom ner för de dog och ramlade ner.
Nej, fy vad traumatiskt.
De är också dumma höns.
Det är lite, jag har en gammal kompis som är hårdrockare och har liksom sållat om, eller han har det som sidokarriär att han är hönsuppfödare och föder upp han liksom, på något sätt tar han fram nya hönsarter som ser ut som så här punkare och annat. Det är jättehäftigt faktiskt. Man kan, alltså, det finns en dokumentär om honom. Hampus. Hej Hampus, om du lyssnar på detta.
Kan Magdalena Andersson få ringa honom och fråga lite hur hon ska lösa knutarna inför valet?
Jättebra idé. Jag ska förmedla kontakten.
Mm. Hur ska punkarna mötas med de här traditionella hönsen? Det är sådana saker hon behöver veta.
Exakt.
Du ska få ihop Birgitta Olsson med Nooshi Dadgostar där. Det låter ju perfekt ju.
Den elakaste hönsgård jag vet, det är i hembygdsparken Ängelholm där man har kalkoner. Gud, och påfåglar tillsammans.
Folk har verkligen stängt av den här podden nu.
Ja, det är lika
bra. Okej.
Tack för det tipset.
Ja, det är ett tips att gå dit. För att jag tycker ändå det är det elakaste. Man tar den fulaste och den vackraste fågeln och så sätter man dem tillsammans.
Vi säger tack från oss idag. Vi hörs igen på måndag. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.